Vi hade en härlig församlingsafton igår med mat, gemenskap och viktiga samtal. Och Signe hade gjort ordning en sån här frågesportskahoot som det heter. Och en av frågorna var: vem predikar imorgon? Och den kunde jag i alla fall. Den fick jag rätt på. Annars så berättas det ju om den legendariska UM-predikanten Erik Solleman. Att han kom till kyrkan och så läste han på affischen. Och hans fru sa: det är du som predikar. Oj, det hade han inte förberett sig på. Det skulle jag inte fixa, men han var väl så erfaren. Så. Men idag har jag förberett mig lite grann. Och temat kommer alltså vara då Kristi återkomst. Och vi ska börja med att läsa Hebreerbrevet 9, 27-28. För att liksom sätta tonen lite grann. Där står det så här: och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus offrats för att lyfta bort många synder och ska uppenbara sig en andra gång. Och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. Annars så är ju inte det här med yttersta domen ett ämne som vi talar så ofta om nu för tiden. Jag tänkte passa på ändå när det är domsöndag. För det är ju liksom inget perifert ämne i Nya Testamentet. Det återkommer hela tiden. Och när man skulle sammanfatta den kristna tron i den apostoliska trosbekännelsen efter några århundraden, så heter det ju om Jesus: sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Och när Paulus ska hålla sitt känslosamma avskedstal till de äldste i Miletos, eller från Efesos är de förresten, de är i Miletos, i Apostlagärningarna 20, så säger han så här i den 25 versen. Det är väldigt gripande tal. Han säger så här: och nu ser ni mig aldrig mer. Bara det liksom. Oh. Det vet jag. Alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för. Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad. Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan. Och sen fortsätter han att ge förmaningar om att de ska ta hand om den jord som de har fått på sin lott. Och att de ska akta sig för de här vargarna, villolärarna, som vill tränga sig in. Men det verkar som att det här med domen ingick i den kristna förkunnelsen som någonting allvarligt och hoppingivande. Och jag tänkte jag skulle försöka hitta en balans mellan de två sidorna. För de finns båda två i de texter som behandlar det här ämnet. Men allra först så vill jag ställa den här frågan: varför vi talar så lite om Kristi återkomst idag? Vi vet ju att i väckelserörelsens barndom så var det ett ämne som man talade om ständigt. Och ibland gick man till överdrift, hamnade i skrämselpropaganda, precis som den medeltida kyrkan gjorde för att hålla folk på mattan, för att de skulle fortsätta att skänka pengar till kyrkan. Och ibland funderar jag på om det inte är så att de här överdrifterna kan ha gjort att himlen och helvetet nästan helt har försvunnit ur förkunnelsen idag. Kanske kan också tidsandan och samhällsklimatet ha gjort sitt. Möjligen också välståndet. Alltså, vill vi verkligen att Jesus ska komma tillbaka när vi har det så bra? Skulle det inte vara liksom ett störningsmoment för oss? Jag ställer bara frågan. Så får vi rannsaka oss själva. För antikens och medeltidens människor så var det någonting självklart att den helige och rättfärdige guden hade rätt att döma världen. Många var också övertygade om att det skulle gå ganska illa i domen. Martin Luthers fråga var: hur ska jag finna en nådig gud? Han hittade svaret på korset, i nåden och genom tron. Och från de här upplysningstiderna, vi ska göra en jättesnabb historisk exposé, så har människan hamnat i centrum på ett helt annat sätt. 1700-talsfilosofen Voltaire sa så här, att om inte Gud fanns så skulle vi behöva uppfinna honom. Och Freud menade att tron på Gud har psykologiska orsaker. Vi behöver tron för att klara svårigheter i livet. Och om jag skulle våga mig på att försöka säga vad som dominerar gudsbilden i svensk kristenhet idag, det är ju väldigt vanskligt, men om jag ändå gör det, så skulle jag hamna i någonting i stil med: Gud förstår mig, Gud tröstar mig och ger mig frid. Någonting sånt. Och det är inget fel i det. Det är ju fantastiska saker. Men om det bara blir det, då är det ju lätt hänt att Guds upphöjdhet och Guds helighet, som vi sjöng om i början på gudstjänsten, inte får plats. Om vi tror att Gud finns till för att i första hand möta våra behov av välmående och tröst, om vi liksom hamnar i centrum själva, då är det ju inte så konstigt om vi har svårt för bilden av Gud som domaren. Trots att den alltså har en väldigt stark förankring i skriften. Redan på 50-talet så reagerade författaren C.S. Lewis mot den här ensidiga gudsbilden. Det han kallade för en urvattnad förkunnelse, eller Christianity and Water, som vi sedan översatte till urvattnad. Nu vaknade Alex här också. Engelska, det är bra. Och i sin självbiografi så beskriver C.S. Lewis sitt möte med den helige så här: jag kände mig som en snögubbe som började smälta. Det började någonstans i ryggen, droppvis först och sen i rännilar. Jag tyckte känslan var tämligen obehaglig. Inte det här, åh, det var så härligt att vara frälst. Utan det här var något annat. För han berättar att han i det längsta hade försökt att komma undan Gud. Det han ville slippa i första hand, det var att frukta och lyda någon annan än sig själv. Och utifrån de erfarenheterna så skriver han så här: somliga människor talar som om det vore ett nöje att möta den absoluta godhetens blick. De borde tänka sig för. Religionen är för dem alltjämt en lek. Och kanske ska man läsa beskrivningarna av lejonet Aslan i hans barnböcker om Narnia i det här ljuset. Jag tänker på några exempel här. Till exempel när paret bäver pratar med Lucy i Häxan och lejonet. Då låter det så här: om det finns någon som kan se Aslan i ögonen utan att darra i knävecken, så är han antingen modigare än de flesta eller också helt simpelt dum. Är han farlig då? Frågade Lucy. Farlig, sa herr bäver. Hörde du inte vad min fru sa nyss? Det är klart att Aslan är farlig, men han är god. Farlig och god, alltså. Samtidigt. Ett annat exempel hittar jag i Hästen och hans pojke. Ett gyllene sken föll över dem från vänster. Han trodde det var solen. Han vände på huvudet och såg vid sin sida, större än hästen, ett lejon. Hästen verkade inte rädd för det, eller också kunde han inte se det. Det var från lejonet ljuset utgick. Ingen har någonsin sett något så skrämmande och så skönt. Efter en enda blick på lejonets ansikte gled han ner från sadeln och böjde knä. Han kunde inte säga något. Och han ville inte säga något. Och han visste att han inte behövde säga något. Nu är ju det här skönlitteratur, barnböcker. Men visst påminner det ganska mycket om de gudsmöten som beskrivs i Bibeln på rätt så många ställen. Där finns det nästan alltid två saker med. För det första så faller de ner inför den helige. De känner sig på något sätt ovärdiga. Och det andra är att de får höra: frukta inte. Och inte sällan så kommer det också ett uppdrag. Och jag tror att vi behöver återerövra den här flerdimensionella gudsbilden. För om vi förlorar Guds helighet, Guds upphöjdhet, då blir ju inte heller mänsklighetens synd några större problem för oss. Det finns ingen synd, utropar prästfrun i Kai Pollaks film Så som i himlen. Men i så fall var det ju ganska onödigt att Jesus dog. Det hade jag som tema i fredags förresten på konfa-undervisningen. Varför dog Jesus? Men att säga att det inte finns någonting trasigt, ingenting förstört inom oss och i världen, det gör ju knappast nåden och kärleken bättre, större och vackrare. Josefin Follsten formulerade så här: det får mig bara att känna mig ännu mer ensam, utlämnad åt mig själv och min egen förmåga. Men det är där vi hamnar om vi utraderar alla texter om Guds helighet och upphöjdhet och människans brister, människans synd. För om det inte finns någon synd, ja, då finns det inte heller någon nåd. Och jag ville ge den här bakgrunden lite grann. Mina funderingar kring varför det har blivit som det har blivit i vår tyngdpunkt i förkunnelsen. Innan jag läser en av de texter som är föreslagna för domsöndagen. Peter började läsa den. Vi ska läsa lite längre i den. Det är från andra Petrusbrevet. I den församling som Petrus skriver till så verkar det ha funnits en del frågor kring det här med Jesu återkomst. De hade klart för sig att Jesus skulle komma, men åren hade gått och nu började de fundera, hur ska det bli egentligen? Och de mötte också ett allt hårdare motstånd. Och då får de det här brevet där Petrus skriver de här orden för att uppmuntra till uthållighet. Andra Petrus 3, kapitel 3, vers 8-14 ska jag läsa. Men en sak får ni inte glömma, mina kära. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta ska upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Därför ska ni, mina kära, medan ni väntar på detta, göra allt ni kan för att Gud ska finna att ni lever i frid, rena och oförvitliga. Kan låta den ligga kvar där. I den här korta texten så tycker jag att vi kan se just det här. Att för Petrus så innebär Jesu återkomst både allvar och hopp. Inte bara det ena, utan både och. Och genom historien så har ju inte den kristna kyrkan alltid lyckats få ihop de här båda sakerna. Och jämför vi olika texter så ser det lite olika ut. Ibland är det allvaret som står i centrum och ibland är det hoppet. Men jag menar att vi kan inte liksom skylla över det allvarliga på något sätt. Och vi kan inte heller bara ta det allvarliga. Utan det finns både allvar, det finns både hopp. Och man kan väl säga att en syntes av alla bibeltexter på det här temat, det är väl ungefär att vi kommer att hållas ansvariga för det vi har gjort och det vi har fått av Gud. Jesus ska komma tillbaka. Det börjar de ju tvivla på lite grann här. Men han dröjer, säger Petrus, för att så många som möjligt ska hinna omvända sig. Och så får de ett svar på frågan om han egentligen kommer någon gång. Och det där har ju ändrats lite genom historien. Det verkar som att Paulus själv inte trodde att det skulle dröja särskilt länge innan Jesus kom. Det är ingen idé att hålla på att bilda familj och sånt, tyckte Paulus. Utan han kommer snart. Ge allt, ge hjärnet för Jesus nu. Och det har gått ett tag sedan dess. Men låt oss inte tappa det perspektivet. Att han kommer en dag. Vi vet inte dagen, vi vet inte stunden. Men vi ska hålla oss beredda. För den som inte är intresserad. För den som inte håller sig vaken. Då kommer den här dagen oväntat och ovälkommet som en tjuv. Skriver Petrus. Jorden och himlakropparna ska upplösas. Och då undrar vi lite vad som menas med det. Men vi får inga detaljer. Syftet är inte att stilla vår nyfikenhet. Det är inte heller att väcka rädsla. Istället så landar Petrus i uppmaningen att leva heligt och fromt. Nära Jesus kanske vi skulle säga. Och jag tycker att det mest intressanta kanske i den här texten, det är det här uttrycket påskynda hans ankomst. Ibland så tänker vi att ja, men det är bestämt en dag, då händer det. Fast vi inte vet om det. Men det verkar som att Petrus tänker att tron på Jesu återkomst, det skapar inte passivitet. Här sitter vi liksom, ja, kommer han så kommer han. Någon gång. Utan ett aktivt lärjungaskap. Kanske menar han att det är när vi lever ut Jesu kärlek. Det är då människor kan ta emot evangeliet. I så fall är det ungefär samma tanke som Jesus ger uttryck för i talet om tidens slut. När han säger att evangeliet ska predikas för alla folk. Sen ska slutet komma. Men hur ska vi förstå de här orden om att allt ska upplösas och förgås? Är det någon idé att kämpa för en bättre värld? Är allt detta tal om klimatet förgäves? Om ändå allting ska försvinna? Ett svar på den frågan är ju att Gud har gett oss uppdraget att ta hand om och förvalta hans skapelse på bästa sätt. Det är inte ämnet för den här texten som jag läste, men det är sant ändå. Vi har fått ett sunt förnuft som vi ska använda. Vi ska vara rädda om de resurser som Gud har gett oss. Och vi kan få vara Guds medarbetare. Förr så skapade tanken på Guds dom rädsla. På 80-talet var det kärnvapenhotet. Och idag är det klimatet. Vi måste förstå den oron. Men vi ska också slå fast att rädsla, det är sällan någon bra drivkraft. Bo Giertz, han skriver om det här att Jesu återkomst, det är en dag att längtansfullt se fram emot. Den innebär ju att Gud äntligen gör slut på allt ont och skapar ett nytt universum där rättfärdighet bor. Han fortsätter, äntligen ska världen bli sådan skaparen i sin godhet vill ha den. Det är otron som talar om jordens undergång och slutet på allting. I själva verket är det frågan om en ny begynnelse. En ny värld blir till och det verkliga livet börjar. Men vad ska vi då säga till dem som trots allt skräms av tanken på den yttersta domen? Eller alla de som har drabbats av klimatångest? Som inte kan sluta vara rädda för att jorden ska gå under. Ja, det sistnämnda tog faktiskt en man som heter John Sjögren upp i en krönika i Svenska Dagbladet i veckan. Jag tror att han är kristen, det låter så. Jag läser. Skam och ångest föder rädsla. Som är en känsla som aldrig leder till kreativ handling. Tvärtom, den förlamar. Det som verkligen sätter människan i rörelse är rädslans motsats, kärleken. Därför är det där klimatrörelsen borde lägga sitt fokus. Få människor att öppna ögonen för skapelsens outsägliga men sköra skönhet. Få människan att minnas sin naturliga förbindelse med och kärlek till jorden. I den kärleken finns fröet till verklig förändring. Och när jag läste det så tänkte jag att det där finns ju ett eko. Där finns det ju ett eko från första Johannesbrevet. Jag vet inte om ni tänkte på det, men så tänkte jag. Så vi går dit. Första Johannes 4. Vers 17-19. skriver Johannes, i detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det är det som korset symboliserar. Hans kärlek till oss. Han älskade först. Det vi gör för våra medmänniskor, för den här världen, för miljön, får vi göra av kärlek. Och då kan det hända att vi är med och påskyndar hans ankomst, för att anknyta till de här orden. När vi sprider vittnesbördet i ord och handling. För de första kristna så var ju inte Jesu återkomst i första hand ett hot, utan ett hopp. Som Peter sa i inledningen här. Och det gällde ju inte minst de som var förföljda. Det var därför de började fundera när han dröjde. Och när allt kommer omkring, vore inte alternativet till domen mycket värre? Om ondskan aldrig skulle få några konsekvenser? Skulle plågorna för de kristna i Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Libyen, Pakistan, Sudan, Eritrea, Jemen, Iran, Indien och Syrien, skulle de få fortsätta i all oändlighet? Jag tog exempel nu på listan för de länder där de kristna är mest förföljda idag. Det är in i ett sånt förföljelsesammanhang som Uppenbarelseboken är skriven, Bibelns sista bok. Att den är svår att begripa, det beror delvis på att Johannes är tvungen att använda ett kodat språk. Han fick inte säga de här sakerna. Fast någon har sagt så här, Billy citerar ofta det, jag tror det var en Mats Larsson på Götabro som sa så här, att egentligen är Uppenbarelseboken den bok i hela Bibeln som är allra lättast att förstå. Va? Tänker man då. Med alla dessa symboler och konstigheter. Jo, Gud vinner. Gud vinner. Jesus segrar. Det är det handlar om, kort sagt. Precis som Bo Giertz skrev. Äntligen ska världen bli sådan skaparen i sin godhet vill ha den. Guds rättvisa ska slutligen segra. Och vi ska ta ett exempel till sist från Uppenbarelseboken, det sjunde kapitlet. Där det står från vers 13 till 17. Och en av de äldste sa till mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Varifrån kommer de? Jag svarade, du vet det, herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt inför tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Observera att frälsningen knyts till lammets renande blod. Jesus dog inte i onödan. Han har försonat världen med sig. Det är det som är vårt hopp. Och därför så kan vi med Johannes säga så här. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn. För att ni ska veta att ni har evigt liv. Han har köpt oss fria. Så länge vi förlitar oss på det Gud har gjort. Så är domen, så är Kristi återkomst en dag att se fram emot. Amen. Låt oss be. Herre, vi möts av de här olika texterna, de här olika berättelserna och budskapen, Herre, som vi kanske inte så ofta låter träffa oss. Och vi ber Gud att du ska låta våra hjärtan få vara öppna för allt Guds rådslut. Inte bara det som kliar oss i öronen. Herre, vi bekänner att du är den upphöjde, den helige och rättfärdige, som har all rätt att döma den här världen. Och tack, Herre, för att du en gång ska få göra det rättvist. Vi förtröstar, Herre, på din nåd i Jesus Kristus. Och vi ber, Herre, för alla de människor som inte har det här hoppet. Vi ber att vi ska få vara med och påskynda din ankomst genom att leva nära dig. Genom att utöva vårt lärjungaskap, Herre. Peka på dig, Herre. Vi har inte ansvar för hur andra människor väljer. Men vi har ansvar, Herre, för att peka på dig. Att i allt vittna om dig, Herre. Och vi vet, Gud, att du är god, du är rättvis. Och därför så kan vi med förtröstan överlämna oss själva i dina händer. Ännu en gång. I Jesu namn. Amen.